Gabriel Ingmar John Landeskog, 23 år och lagkapten för Colorado Avalanche i NHL och given i Tre Kronor. Välkommen in i poddvärmen.
Ja, tack för att jag får vara här.
Har du gjort så här podd någon gång förut?
En gång tror jag. Det var med Gide på Viasat.
Okej.
Okay. Så det var väl ett eller två år sedan. Och det, så att jag, man kan väl inte riktigt säga att jag är veteran på det här, men det är mysigt här inne.
Bra och välkomna till ett sammandrag av nattens match i Kanada Cup.
Vilka mål! Så ni går in framför den där, kan vi ta mål! Matchen vinner 1-0 för Sverige! Bakom buren, gör mål köksbäget! Peter Forsberg gör ett grönt mål! Peter Forsberg gör ett grönt mål! Let's play hockey!
Du, lyssnar du själv på några poddar? Har du, är det några som du tar till dig borta i Nordamerika? Eller vad gör du? Hur konsumerar du media?
Nej, men mycket podcast har det faktiskt blivit här på slutet. Sen sommarpraten är jag ju mycket för. Alltså, jag lyssnar på många sommarprat. Både genom åren, men speciellt de här senaste två åren. Jag menar, jag skaffade hund för två år sedan. Men de går man ut på långa promenader och lyssnar på sommarprat. Och det,
Vilken minns du? Vilken av de här senaste två åren du kämpat? Ja. Oj, den där var, vilken häftig berättelse det var.
Ja, men det är ju häftigt att lyssna på liksom Börje Salming och Mats Sundin och även Lunkan gjorde något för några år sedan. Men sen tycker jag också att det är intressant att lyssna på de här andra som popstjärnor kanske. Kim Källström lyssnar på, liksom Sara Larsson hade något förra året. Och liksom, bara intressant att lyssna på vad de här andra personerna tänker och tycker om olika saker. Och John Guidetti lyssnade jag på för några år sedan också, och Alexander Bard lyssnade jag på nu i somras. Så det är intressant att bara allmänbilda sig lite, och man får känna de här personerna lite. Man lär känna dem lite.
Om du fick en fråga om något år här och få vara med i sommarpratan, skulle du tacka ja då, eller skulle du lämna din komfortzon då?
Ja, men det skulle ju vara coolt, men jag tror att det är lite tidigt fortfarande. Jag vet inte om jag har så många bra berättelser och historier och funderingar och sådär. Men när jag blir lite äldre så kanske det skulle bli aktuellt. Men än så länge så vet jag inte om jag har så mycket intressant att berätta.
Jag är övertygad om att fortsätter du precis som du har startat din hockeykarriär, så kommer du få ett erbjudande i alla fall. För din karriär hittills, du är alltså bara 23 år, den är ju smått fantastisk. Den har ju bara precis börjat också. Så att, jag tror nog du kan få samtal om du nu är sugen i alla fall.
Ja, smickrande. Vi får se.
Du, vi ska starta och prata lite om din familj då. När jag kollar upp det lite så har du en tvillingsyster som heter Beatrice då. Hur var det när man växte upp?
Ja, jag brukar säga att de 35 minuterna som jag var före henne då. Så att jag var före 35 minuter före, och jag brukar säga det, att det är de viktigaste 35 minuterna i mitt liv. För att det, alltid när man växte upp, man skröt alltid om att jag var äldre än henne. Och liksom, vi gick i samma klass tills vi gick i sexan då, tror jag, vi bytte när vi gick i sjuan då. Och alltid skrytit om det, och alltid känt mig lite som en storebror. Även fast det bara är 35 minuter då. Men det har varit fantastiskt. Och nu på senare tiden har vi blivit lite närmare varandra också. Med tvillingar, det, man tror ju alltid att man är liksom bästa kompis alltså där hela uppväxten, och det har det ju varit till en viss del. Men å andra sidan så är vi tvåäggstvillingar. Det är ju, man brukar säga att det är som vanlig bror och syster då. Men å andra sidan är vi ju samma ålder, och med det, man utvecklas i ungefär samma takt. Så att det har varit fantastiskt att få se henne nu stå på egna ben, och det går väldigt bra för henne också. Hon jobbar Nexico, ett produktionsföretag då inom produktionsbolag kanske man ska säga, inom tv och dokumentärer och sånt där. Så de går väldigt bra för henne, det är jag väldigt stolt över.
Mm. Ni växte upp i Älvsjö i Härängen. Och många tvillingar då, som man har förstått att de har ju alltid varit liksom, gått i skolan ihop, de har haft likadana kläder, de har gått ut på hockeyplanen tillsammans, det gick knappt och skiljer dem åt. Och var ni också så att ni var med varandra hela tiden?
Nej, det började väl rätt tidigt att vi liksom hade våra egna kompisar liksom på eget håll, och sen gick vi alltid, vi satt ju alltid i samma klassrum. Och
satt ni bredvid varandra då?
Nej, det blev väl automatiskt att vi försökte sitta liksom, de separerade oss, för det var fortfarande lite sådär, syskon var fortfarande lite tjafs där när man växte upp, och man var runt 8, 9, 10, och det var liksom kasta suddgum på varandra, och man kunde lätt rasa ihop sådär. Men vi växte ifrån det där rätt så fort ändå. Alltså, frågar om våra föräldrar så skulle de kanske ha en annan åsikt på det. Men är en fantastisk barndom, och jag och Beatrice och även storebrorsan Adam. Jag menar, vi hade fantastiskt roligt tillsammans. Och, vi har några bilder från barndomen när jag och Adam sa till Bea, du får ställa dig mål. Då hade jag fått några...
Det var taskigt, så där, lilla syster i mål. Alltså.
Nya coola så här, målvaktskydd. Och då tänkte vi, ja, men vi vill ju skjuta, så vi vill ju göra mål. Då fick syran ställa sig i mål. Då. Hon har jättestor hjälm på sig och hon brann väl inte riktigt för det här med landhockey. Men så småningom så började de spela innebandy och även brorsan också. Vi spelade alla innebandy och...
I Älvsjö då, eller vad spelar ni någonstans?
I Älvsjö AIK, precis så att det, nej, bra minnen.
Du, hade ni ungefär lika många rätt på proven och sådär? Var ni lika skicklig på de akademiska utmaningarna?
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror att det kändes som att hon var lite klipskare än vad jag var. Kändes, frågar henne kanske få ett annorlunda svar, men det kändes som att jag fick jobba väldigt hårt för mina betyg. Och för henne tror jag att det kom lite mer naturligt och hon var väl lite mer begåvad inom skolan och sådär. Men jag tror faktiskt att vi gick ut med samma grundskolebetyg. Då. Så att det är någonting som vi fortfarande tävlar lite mot varandra och där var det väl lika kan man väl säga.
Var du duktig i skolan? Gillar du skolan? Jag träffade Viktor Hedman förra veckan och han gick ut med extremt bra betyg trots att han... Då, när han gick ut nian, spelade stort sett A-laget, var borta 75%. Så han var väldigt lyckosam då. Jag vet inte hur mycket hockeyn tog tid av dig i din utbildning där.
Nej, men det tog mycket tid. Jag menar, vi började spela i Hammarby sen jag var 8 i princip då. Och det tog mycket tid. Men i vår familj var det alltid att läxorna ska vara gjorda innan du åkte till träningen. Och är de inte gjorda innan träningen, då får du inte gå och träna. Så det var både...
Blev du stoppad ibland av pappa Tony där, så att nej, men du, nu har du inte gjort matteläxan?
Ja, det var väl någon eller några gånger sådär. Men ofta var jag väldigt mån om att antingen liksom få det gjort eller se till att det blev gjort efteråt då. Liksom att det var någonting som jag kände också, att jag insåg rätt tidigt att man hade ju alltid målet att man skulle till NHL, man skulle vinna Stanley Cup och vinna OS och VM. Men man insåg också att händer inte det, så måste man vara liksom klipsig i skolan. Man måste se till att göra få sina betyg och jobba hårt i skolan. Och engelskan för mig var ju någonting som jag brann för rätt tidigt. Och jag insåg väl rätt tidigt att om jag jobbar hårt på engelskan och lyssnar ordentligt och ser till att jag tränar liksom på egen hand, att för vill jag spela NHL så kommer det...
Du var så målmedveten tiden alltså, att du engelska är bra, för då kan jag snacka i...
Ja, men det var väl rätt tidigt. Jag kommer ihåg farmor spelade in hockeymatcher, det var All-Star-matcher så där från 98-99, och det var ju alla de stora stjärnorna, och jag menar, det var...
Varför spelade farmor in det för?
Hon hade en sån här inspelare, och hon var den enda i familjen som hade TV3, tror jag.
Aha.
Så tror jag att det var, och hon spelade in det, och jag vet inte hur många gånger jag satt och kollade på det här. Då klart man lyssnar ju på kommentatorerna sådär, och även när man spelar TV-spel och så hör man ju allting på engelska och man vänjer sig lite grann. Det var från tidig ålder var det rätt raka regler från både mamma och pappa att vi ska se till att jobba hårt i skolan, och det gjorde vi.
Jag har förstått att de har haft tydliga riktlinjer, för de har lyckats med samtliga barn då, och du har ju även blivit en ledare inom hockeyn där, så vi ska prata om lite senare. Hur var uppväxten då i Älvsjö? Var det stökigt i Stockholmsförorten, eller var det en lugn uppväxt?
Nej, jag skulle säga att det var rätt lugnt. Jag menar, en fantastisk stadsdel och fantastisk ställe att få växa upp på. Jag menar, jag har väldigt många kompisar som bodde i området, bodde i Herrängen och Älvsjö där och runt omkring och spelade både fotboll och innebandy på fritiden. Och sen var det alltid, när det väl kom till kritan, om det var några sporter som krockade, så var det alltid hockeyn för mig som gällde. Och ibland fick man skippa innebandyträningen för att man skulle spela hockeymatch. Men på sommaren spelade jag alltid fotboll och spela på grusplan där på Älvsjö IP och allt det där. Så det är fantastiskt roliga minnen när jag tänker tillbaka på det. Och syrran, hon red också. Så att det ibland var så att jag följde med och kollade på henne när hon red. Och faktiskt i ung ålder, så vet inte om det är så många som vet om det, men då gick jag på ridskola också. Och jag och syrran, vi var där, och sen var det någon gång när jag ramlade av hästen. Och då var det slut med det. Jag tyckte inte att det var så roligt längre. Så att...
En gång du ramlade av, annars så säger man att en ryttare inte är klar förrän de har ramlat av 50 gånger. Så att säga. Men tyckte du det var otäckt? Var det värre än att få en tackling av någon tuff NHL-kille då?
Ja, bevisligen så tyckte jag väl det. Nej, men det var väl så pass tidigt att man liksom varit ledd runt stallet sådär.
Vilket stall var det då? Ute på i Sundby i Huddinge?
Ja,
där, eller?
Jag tror faktiskt att det kan ha varit det.
Och det tog jag för ingenstans, måste jag bara. Det var det enda stall jag kände till. Så att det, var...
ja, det verkar som att du har koll på
jag visste inte, men jag har varit här med min dotter, så det var faktiskt enda stall jag visste om dem.
Fantastiska minnen ändå.
Men var det så här att, ja men syrran gör det här, ja då vill jag också göra det så att säga, för att man ville, eller hur var det?
Jag kommer inte riktigt ihåg, det var ju rätt ung ålder. Det var väl innan liksom hockeyn vart så pass tävlingsinriktad då, så att jag ville testa på, och syrran gjorde det, då fick jag följa med och ja, men det vart inte mycket av det.
Nej, det är ett roligt minne i alla fall då.
Ja, fantastiskt roligt.
Du har ju en fascinerande bakgrund. Nu började du spela hockey i Mälarhöjden Breding. En klubb som dessvärre har tappat sitt representationslag nu. Det är jättetrist vad som händer med Stockholms hockey. Jag hoppas att det här bara... Att inte många klubbar i Stockholm börjar liksom montera ned sin verksamhet. Det var jättetråkigt. Sen kom du till Bayern, Hammarby och sen till Djurgården. Och pappa Tony spelade ju hela 8 år för Hammarby, om jag läst rätt om. Men vad är ditt favoritlag? Vilket lag håller du på? När du klickar in på text, jag vill gå in på nätet. Vilket lag kollar du senaste resultat? Vilka lag är det som du spänner näven och säger ja?
Ja, men det är lite komplicerat sådär. Men jag menar, jag växte upp i Bayern och jag spelade ju mina första 6-7 år i Hammarby. Och i och med att pappa spelade det, så har jag alltid Hammarbyhjärtat varit störst. Och när det gäller fotboll och allsvenskan, så kollar jag alltid på Hammarby-tabellen. Och just nu när vi sitter här idag, så kanske inte många Djurgårdsfans som gillar att höra det. Men att vi i Bayern har vunnit tre av de 4 senaste, så att det känns bra. Och andra sidan, när det gäller hockey, så tycker jag som vi pratade lite här innan sen, genom att tråkigt att Bayern fick... Ja, fick börja om då i stort sett. Och att det blev Bayern fans där i några år. Men de har gjort det bra, och de är tillbaka i division 1 nu, tror jag. Och skulle vara fantastiskt kul om de skulle ta sig tillbaka. Och sen blev det ju så att för min egen utbildning, när Bayern var tvungna att lägga ner. Då fick jag en chans att gå till Djurgården och spela J18 ett år tidigare. Och det såg jag som en fantastiskt bra... chans att få utvecklas lite till då, och få jobba vidare på mina kunskaper inom hockeyn, och gick också hockeygymnasium Vittra, så att det blev att Djurgårdshjärtat växte fram också, och i och med att jag kom tillbaka under lockouten och så självklart så brinner Djurgårdshjärtat också. Det är klart att det låter lite konstigt att det slår för två olika lag, men
Hammarby-Djurgården är ju lite känsligt, så att säga.
Ja, det är ju det. Men å andra sidan så kan jag gärna ta den diskussionen när den dyker upp. Och om det är någon som vill prata vidare, så gör jag gärna det.
Och sen, många djurgårdare ska veta om att det finns väldigt många kända djurgårdare som har kommit från Hammarby. Vi har John Udoja, Marius Cherkavski och så vidare. Det finns Plantskolan Hammarby har skickat fram otroligt många duktiga talanger. Ja, Christian Jusselius och även från Hammarby också. Så vi kan rabbla Bayern-namn här i en timme, så att säga. De har varit skickliga på att utbilda och hockeyspel i alla fall. Du var ju bara 16 år när du gjorde debut för Djurgården. Hur var det? Alltså i A-laget där.
Är det... Det var ju rätt, jag kommer ihåg faktiskt när jag väl fick samtalet att jag skulle med upp till Brynäs och spela första A-lagsmatchen. Och det var egentligen min första år i J20 den säsongen. Men jag fick chansen och jag fick spela 3 matcher. Jag kommer ihåg
du gick i nian då, alltså, kan det stämma? Eller?
Ja. Nej, jag gick i 1:an i gymnasiet.
Första året på gymnasiet alltså?
Ja, precis. Och fick spela 3 matcher, och jag kommer ihåg att vi spelade lika upp i Brynäs, i Gävle där, och sen... Om jag inte misste mig fel så vann vi hemma på Hovet mot Skellefteå, och sen förlorade vi Södertälje. Så att, fantastiskt roliga minnen ändå. Och just att få vara med A-laget, det var Linkan och det var Jimmy Ölvestad och Fimpen och hela det här gänget. Så att det var, och Niklas Anger var med också. Jag kommer ihåg att jag var väldigt nervös, men det var inte mycket man vågade säga till om då i omklädningsrummet.
Vet du varför du fick chansen? Vad var det som gjorde att du blev uppkallad?
Jag vet faktiskt inte. Men jag vet inte. Men jag hade väl, vi hade väl ett rätt vasst J20-lag den säsongen, och jag tyckte att vi jobbade på. Jag menar, just då är man ju så uppe i J20-säsongen, och man går första år gymnasiet, det är så mycket som händer. Men så man jobbade på, och sen helt plötsligt fick man samtalet, och som man sa, det var väl rätt oväntat ändå. Jag trodde ju att liksom, kanske så småningom, jag menar, det var ändå mitt första år i J20. Så det var rätt oväntat, men ändå så fantastiskt roligt. Och jag kommer ihåg att mamma Mamma tog sig upp till Gävle och kollade första matchen.
Inte pappa alltså?
Nej, jag vet inte om, jag tror inte att han var där. Jag tror han var bortrest just då. Men, okay. Eller om han hade någonting med jobbet. Men fantastiskt roligt att, att få spela några elitseriematcher. Och det är ju än idag de enda tre elitseriematcherna har spelat.
Mm. Det som är fascinerande med det, och det är precis det vi pratar om här, att du är som en liten rekordspelare lite överallt var vi än tittar någonstans. Du har alltså klubbrekord i Djurgården och inte i hela SHL utan i Djurgården som yngste Djurgårdsspelaren som har fått chansen i A-laget. Och sedan kommer vi komma fortsätta med din juniorkarriär där du blir den första europeiska lagkaptenen och sen har vi att du varit assisterande till Kronor redan och den yngsta lagkaptenen i Colorado. Så att det är smått fascinerande hur du har fått chansen tidigt. Var du väldigt, alltså när du var yngre, var du mogen väldigt tidigt och var du inte som de andra 13, 12-åringar eller 14-åringar? Var du äldre i kroppen och i din utbildningsfas? Eller utvecklingsfas ska jag kalla det för.
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tyckte ändå att jag gick in i puberteten ungefär samtidigt som de flesta av mina kompisar. Och men jag menar man, som du säger, man utvecklas olika faser och man utvecklas i olika tempon och sådär också, men jag tyckte ändå att man försökte bara jobba hårt på det man gjorde och sen, jag menar, när det kommer till puberteten och utvecklingsfas och sådär och bygga muskler och
hade det, du mer muskler än dina lagkamrater?
Nej,
eller?
Alltså, nej, jag vet inte, det tror jag, det tvekar jag på, men det är inte mycket man kan bestämma om heller, det är inte mycket man kan styra över sådär, men försöka jobba hårt på träningen och visa framfötterna och sen om de tränar så där, och det blev väl att jag vart upplockad till 91-laget där Hammarby spelade U16 med dem och fick chansen då. Jag menar, då blir det väl automatiskt att man utvecklas lite snabbare, man spelar mot äldre spelare.
Och så tänker lite snabbare, vet att det smäller lite hårdare.
Ja, och precis. Och det var vi var väl Patrik Nemes bland annat som fick Fredrik Weigel spela Södertälje. Han var också med och fick spela med U16-laget där och det blir väl lättare att det blir väl lätt då att när man väl får spela mot sin egen ålder att man kanske utvecklas lite snabbare oavsett vad det är men det är väl just som du säger, man får tävla mot lite äldre spelare och då utvecklas man.
Det som jag fascineras av, det var på sommaren efter din SHL-debut då, det var när du valde att inte skriva A-lagskontrakt med Djurgården och istället då som 16-åring då åka över till Kanada och spela juniorhockey. Varför då? Alltså många som åker och spelar juniorhockey har ju kanske inte möjlighet att skriva ett A-lagskontrakt, för du var ju en stor talang. Många djurgårdare såg dig som nästa Mats Sundin nästan var då. Men många åker över som kanske inte får en riktigt bra chans hemma. Men du hade ju en jättechans hemma, men ändå valde du att åka över.
Ja, det var rätt intressant det där. Jag kommer ihåg det ändå som det vore igår. Jag kommer ihåg att vi var på U18-VM med 91-landslaget i Fargo, North Dakota. Och kommer ihåg att vi satt på läktaren och kollade på när Kanada spelade mot USA då. Det var väl en semifinal eller till och med om det var final. Kommer inte riktigt ihåg och kommer bara ihåg hur det var 5,5-6 tusen på läktaren som var liksom galna. Och det här var ju ändå U18-hockey, men det var unga spelare och jag kommer bara ihåg hur...
Men Fargo, det var USA va?
Ja, det här var ju U18-VM då. Så det är USA och jag tror till och med att de har ett USHL-lag. Så USA juniorliga. Men då väcktes väl tanken någonstans att men är det så här att spela juniorhockey? Men då kändes det ändå som att det tändes en låga där någonstans. Och sen blev det väl att min agent Peter Wallén, William Wallén, hans son, spelade ju med Mississauga, spelade ju OHL just då. Och hade snackat lite med honom och han sa mycket bra saker om ligan. Och jag kände att för mig hade det någonstans liksom väckt en tanke att jag ville över testa på det. Och jag kände för min egen utveckling, sen är vi alla olika, det ska vara noga med att säga. Att jag menar, kollar på Victor Hedman, Adam Larsson, David Rundblad, Marcus Kryger, Jakob Josefsson är med. De här mådde bättre av att stanna hemma och spela elitserien och det gick jättebra för dem. Men för min utveckling så kände jag att jag ville spela mycket. Jag kände att det var många olika områden inom mitt spel som jag ville bli bättre på. Jag kände att då skulle jag få möjligheten att spela mycket mer i OHL eller juniorligan där borta. Och få göra misstag och få spela mycket. För att när man är i just den åldern, jag menar 16, 17, 18, att få göra misstag är ju egentligen rätt viktigt för din utveckling. Och jag kände väl att få spela 5, 6, 7, 8 minuter i elitserien, visst hade det varit liksom coolt och sådär. Men jag tror inte att man hade utvecklats, för min del i alla fall, i samma takt och få spela just när man kom över till juniorligan. Att spela 68 matcher per säsong plus slutspel och få resa och samtidigt få studier på sidan av och liksom få göra klart. Då hade jag precis gått klart i ettan i gymnasiet då, så att jag hade ju 2 år kvar i skolan och det gjorde jag där borta. Och
gick du high school då eller vad?
Ja, precis. Så jag gick high school och sen också kulturen och få lära sig det. Och mitt mål har ju alltid varit att spela NHL. Det var ju aldrig liksom att spela elitserien sådär, utan... Så för min del, jag trodde ju inte heller att det skulle gå så fort som det gjorde.
Menar du fort? Alltså, hur?
Nej, men alltså, jag hade ju inte trott att när jag skulle åka över att det skulle bli 2 år i juniorligan och sen draft och sen spela NHL. Det hade jag ju aldrig kunnat tänka mig, även om det kanske hade varit en dröm då. Men jag hade ju räknat med att spela 2 eller 3 år i juniorligan till och med och sen kanske sen skulle man få ta ett beslut därefter. Skulle man hem och spela elitserien eller allsvenskan och sen förhoppningsvis blev draftad och spelade där borta. Men det gick bra i juniorligan och fick utvecklas i min takt. Och för min egen del så funkade det rätt bra.
Mm, och då bodde du hemma hos en kanadensisk familj. Alltså. Hur är det alltså att byta från din trygghet i Älvsjö med pappa, mamma och din tvillingssyster och sen komma till en helt främmande familj? Man vet ju inte om det kommer funka och sådär.
Nej, det var ju det som var lite av äventyret också. Det var det som jag tyckte skulle bli så fantastiskt roligt. Och det var inte bara hockeyn också jag tyckte det skulle vara kul. Utan det var just det här med att flytta till ett nytt land och gå till high school och liksom prata engelska och träffa nya lagkamrater och sådana grejer. Och bo hos en värdfamilj var ju väldigt coolt också tyckte jag och ett fantastiskt äventyr som jag...
Funkar det bra med familjen och sådär va?
Ja, fantastiskt bra minne med den här familjen.
Och vilka familjer väljer de ut det här? För det är ju speciella kids som kommer, de är ju hockeytalanger och så vidare va?
Nej, men det är trygga familjer som har det bra och som ofta har barn själva då. Så egentligen så hoppar man egentligen bara in familjen och blir en del av familjen. Och...
Var den hockeyintresserad den här familjen exempelvis?
Ja, absolut. De hade 2 barn, Adam och Andrew, och de spelade båda hockey då och de var väl 8 och 10 då när jag flyttade in.
Så du blev som en liten storebror kan man säga.
Ja, precis. Så att det var inte nog med att bara vara mellanbrorsa hemma kan man väl säga till 35 minuter yngre syster. Men så då fick jag väl känna på att vara storebrorsa på riktigt och ja, fantastiskt bra minnen, fortfarande bra kontakt med familjen och man firar jul och påsk och liksom alla grejer med dem och samtidigt få gå i skolan och lära sig och ta ansvar och på egen hand. Och jag menar, pratade med min mamma och pappa så tyckte de väl att det var lite jobbigt och det finns självklart.
För att de saknade dig hemma liksom.
Ja, precis. Och speciellt för mig också, första 6 månader var jättejobbiga. Alltså, det fanns...
Tänkte du åka hem någon gång eller tänkte du att nej, men det här funkar inte?
Nej, den tanken hade jag faktiskt aldrig. Det var mer att liksom, det gick trögt i hockeyn, det var svårt i skolan, så liksom... matte har aldrig varit min starka sida och liksom, att då tänkte jag göra matte på engelska, men det var jättesvårt faktiskt. Sen hoppade jag in första terminen och då satte de mig i Canadian History. Då var det liksom, då skulle jag göra historia på Kanadas historia och det kunde jag inte mycket om. Men jag vet inte om jag skulle fråga någon här hemma om de skulle veta liksom, vilka krig var Kanada med i och sådana grejer. Så det var svårt, men det är en del av utvecklingen också. Jag kände att det är klart det fanns många Skype-samtal hem där man liksom hade lite jobbigt, men å andra sidan så hade jag aldrig någon tanke på att åka hem. Och sen blev det faktiskt att jag kom ju inte med till JVM då det året i Saskatoon, tror jag att det var, Regina. Och då fick jag faktiskt chansen att åka hem över jul och då var det ju bara egentligen 4 dagar som jag kom hem och det var ju lång resa bara för 4 dagar. Men jag kände också att när jag väl kom tillbaka efter det så var det som egentligen en islossning för mig och det kändes som att då visste man att liksom, på något sätt i bakhuvudet så visste man att alla där hemma var okej och all liksom, livet går vidare. Det var inte så att de hade pausat deras liv för att jag var borta. Utan, så någonstans i bakhuvudet fanns den tanken att liksom, allt är lugnt, nu är det bara att gå och spela och ha kul. Och, liksom så här. Och sen tror jag första matchen när jag var där borta så lossnade det med 4 poäng direkt. Och det hade väl gått rätt trögt så där, poängmässigt och målmässigt första halvåret. Så att det kändes som att det tog stora kliv då och sen året efter lika så. Men just den här utvecklingen, att ibland kommer det inte gå så lätt och liksom att det är trögt liksom, känslomässigt och sådär. Men det är ett nytt land och man är ung, så att, men en fantastisk resa.
om det är många som sitter och lyssnar på det här och i alla fall någon sitter och lyssnar på det här som spelar juniorhockey i Sverige och är sugen på att spela juniorhockey i Kanada, vad ska man tänka på? Vad krävs för, vad är det nivå och vad förväntar eller vad kommer man råka ut för när man hamnar där borta?
Nej men alltså det jag tänkte på när jag skulle åka över, det var just det här att men vad coolt att få spela inför 5-6 tusen varje
det var den här Fargo-stämningen som
ja,
du
blev. Precis, ja. Och sen kom jag till ett kanonlag i Kitchener, men det är ju som det är ett av de det är ju ungefär Chicago Blackhawks eller, okay. Eller liksom Toronto Maple Leafs, fast
det är en av de juniorlagen som man känner igen,
ja,
som man,
precis,
så klassiskt namn, ja.
Fantastiskt bra tradition och de har vunnit flera Memorial Cups och OHL och sådär och man blir ju omhändertagen på det bästa sättet. Du blir ju liksom,
för att du är hockeyspelare eller för att du är svensk?
Ja, jag vet inte, men lite både och kanske. Så som hockeyspelare så de bryr sig väldigt mycket. Hela samhället bryr sig väldigt mycket om hela hockeylaget då, och Kitchener Rangers och,
hur mycket folk hade ni på matcherna exempelvis då?
Ja, vi hade väl 6 500 tror jag på varje okay. hemmamatch.
Är det typ hovetstämning eller är det lite så här sittplatsaktigt?
Ja,
mer?
Men det är ju mer en nordamerikansk, så det är ju inga klackar liksom, utan det är ju mer att publiken lever sig in i varje situation och det blir ju lite mer som du kollar på en NHL-match till exempel, med alla hejar när det blir mål, alla hejar när det blir tackling, alla hejar på,
det blir slagsmål.
Ja, lite, nej, men lite så. Det är ju som svenska läktarkulturen är lite annorlunda, där det är klackar som håller igång det och sådär och men nej, men för unga spelare som är sugna på det här, och det är ju en sak att du blir ju behandlad på det bästa sättet, du blir omhändertagen på det bästa sättet, men också förbereda sig på att det är ett tufft schema, det är rätt långa bussresor och du går i skolan och sen på eftermiddagarna så åker ni buss till matchen och sen spelar en match på kvällen och sen åker vidare eller åker hem, så att det kan ju vara tufft sådär också, men fantastiskt rolig hockey ändå. Jag menar, det är ju som jag alltid har sagt, det är lite som mini-NHL. Men oavsett om du hamnar i Ontario Hockey League eller Quebec Junior Hockey League, eller om du hamnar i Western Hockey League på västra sidan Kanada, så är det ungefär samma typ av hockey. Men det är ju rätt NHL-tänk. Alltså coacherna, de vill ju jobba sig upp också. Och coachen som jag hade, Steve Spott i Kitchener, han är nu assisterande coach med San Jose och har tidigare varit i Toronto också. Så att de vill ju utvecklas också. De vill ju spelarna ska utvecklas.
Det är inga trötta
sätt.
Personer utan nej. Alla är på väg vidare.
Ja, precis. Liksom. Det gör ju att det blir en väldigt tight liga. Och det blir en väldigt bra kvalitet på ligan. Och, fantastiskt roligt att spela mot många bra spelare. Taylor Hall, Tyler Toffoli i LA. Och Cam Fowler i Anaheim. Och många bra spelare. Och spela med Jeff Skinner också. Så det är fantastiskt roliga säsonger och många bra minnen och fortfarande bra kontakt med många laget.
Är det ditt bästa val du gjort hittills att åka över och köra de där säsongerna i juniorligan?
Ja, det skulle jag väl säga. Sen finns det en annan del av det. Frågar mina föräldrar och frågar mig nu också att liksom, det finns ju en del av sin uppväxt som man missade lite med de här 15, 16, 17. Men det är ju rätt viktiga år och man lär sig mycket när man bor hemma och liksom sådär. Och det är väl just de här samtalen med föräldrarna som man har vid middagsbordet och frukostbordet och sådär. Man kommer hem från skolan och bara snackar om allt möjligt som man saknade. Sen med dagens teknologi så nu spelar det ingen roll vart man är i världen. Nu kan man fortfarande bara ringa eller facetima eller vad det nu än kan vara. Så att, men är man beredd och ta det och beredd på att göra den uppoffringen så tror jag att det är en kanonväg. Och för mig så vore det väl svårt att säga att det är något annat än ett bra beslut.
Men menar du att det var liksom värderingar från en svensk familj som du inte fick med, utan du fick lite sån här alltså nordamerikansk uppväxt eller förhållningsregler och sådär liksom då? Eller?
Ja, nej, alltså jag skulle ju säga att fortfarande grunderna och uppväxten som jag hade från min familj, de kommer alltid sitta i, och det är någonting jag alltid har haft med mig. Men det är väl just det här, bara saknaden av att ha dem där och prata med, tryggheten och vare sig det har med tjejer att göra eller träning eller skola eller vad det nu kan vara, eller bara liksom att små saker, bara diskutera om det är politik eller om det är liksom såna här saker som man är rätt ny. Liksom man kan inte så mycket om det när man är 16, 17, 18, fast man fortfarande börjar lära sig. Det är väl de diskussionerna man kanske saknade, men, Men annars sen så är det någonting man får ta ikapp nu, och det som jag sa nu med teknologin, så är det bara ett samtal därifrån.
Kallar du din pappa där i Kitchener för Canadian dad? Eller vad säger man? Jag var själv var high school student, så jag vet ju vilken dilemma det var. Ja. Och det är ju oftast regler man sätter upp nästan första veckan man kommer dit. Ja. Så här gör vi, så att säga. Liksom.
Nej, det var Stuart och Ramona då, som jag bodde i familjen. I familjen där, och så var Andrew Adams som...
Du kallade föräldrarna vid deras förnamn,
ja,
alltså?
Ja, precis. Så att det var, de var rätt avslappnade också. Det var inte Mr. och Mrs. Utan det var, men jag kommer ihåg första kvällen jag kom dit, så hade jag inte ätit något på flyget och var rätt hungrig. Och så hade de lagat lasagne. Och jag är ju van med att ta ketchup till lasagne. Och det är väl någonting, jag vet inte om det är något
svenskt.
Vi
i Sverige förstör många maträtter med ketchup.
Ja, precis. Så de hade stått och slavat i köket och lagat lasagne och tänkte att det här ska bli... Ja, hoppas att han gillar det. Och så frågade jag, var det ketchupen då? Och de kollade på mig som att jag pratade spanska ungefär. Mm. Och jag gick till kylen och hämtade ketchupen. Och de satt väl ungefär jättehäpnade, fast alla vi satt och skrattade samtidigt. Och jag förklarade väl på knackig engelska att men jag brukar äta det med ketchup då. Så att det var väl lite såna där kulturskillnader man fick lära sig och lära dem också. Att,
men du var knackig på engelska alltså då? För vi kommer att komma till lite senare att din engelska är ju liksom 5+. Folk som intervjuar dig, kanadensiska journalister, tror ju inte att du är svensk. Vi har ju oftast en dialekt där borta. Men du är ju liksom som du inte gjort något annat än att pratat engelska.
Ja, nej men det ska väl vara rätt rak att säga att den var inte särskilt bra då när jag kom. Alltså, det var ju, man förstod rätt mycket, men det var svårt att formulera meningar. Det tog lite lång tid och sådär. Och det är ju normalt, men det är så det är. Men det var som jag sa tidigare, att jag ville lära mig. Jag ville alltid liksom ville alltid förstå vad det var. Och förstod jag inte, då frågade jag liksom, men vad betyder det där? Och vad kallar du det här? Och liksom peka på vad det så var, om det var osthyven eller vad det nu än kan vara. Och liksom
du var lite nyfiken då? Så
ja, precis. Och
kommer du ihåg när du drömde på engelska första gången när du flyttat dit? För då brukar man säga att då är man Americanized eller nordamerikansk i alla fall.
Det tog nog inte mer än ett par månader sådär, tror jag. Två, tre, fyra månader kanske. Och sen tycker jag ju att min mamma och pappa skrattar gott om det här också nu. Att, men nu har jag en kanadensisk flickvän också som jag träffade då under nyår-tiden. Och man pratar ju egentligen bara engelska där borta. Sen nu har jag ju Carl Söderberg och Andreas Martinsen då i laget som är svenska, och Andreas är norsk då, men så då får man prata lite svenska, men annars blir det inte mycket.
Det gör inte det alltså.
Så då tappar man ju en del och det blir att man får försöka ringa hem och
men, då, men vilket språk tänker du på nu då?
Nej, alltså, nu på sen sommaren är det ju svenska.
Men är du under en säsong där borta, vad tänker du liksom?
Då är det ju engelska.
Det är alltså, du tänker på engelska alltså?
Ja, pratar med hunden, då pratar man på engelska. Aha. Och pratar med tjejen, då är det bara engelska. Aha. Fast vi försöker lära.
Du förstår hunden sitt och så här.
Ja, det är ju rätt universalt.
Det var fel. Precis.
Ja, precis. Men,
vad finns det för mer då?
Nej, men varsågod säger jag liksom ofta när jag ska ge henne mat. Och liksom, varsågod och liksom sådana saker. Och det små saker sådär. Men man tänker ju mer på engelska än vad man gör på svenska, tyvärr. Sen nu på sommaren så blir det ju mer svenska självklart. Och man är hemma på Stockholm på sommaren. Så här, men det är väl någonting jag känner att det är någonting jag måste jobba på. Men jag vill inte sitta här som
Dolph Lundgren.
Ja, du sa det. Jag vill inte säga det. Men Dolph Lundgren, och det är väl det man blir kallad ibland av pappa och mamma och även syrran och brorsan som liksom sitter skatta åt det. Man säger någonting som inte riktigt översätter till svenska. Och det är någonting som jag är helt ärlig med att säga. Att det är rätt svårt faktiskt. Men å andra sidan så har jag varit där borta i, jag blir 7 år nu. Så att det är rätt lång tid och förhoppningsvis så kan jag fortsätta jobba på svenskan och så slipper jag sitta här och stamma.
Det går bra att ha Söderberg där i laget här. Ja. Som pratar lite svenska.
Precis.
Du, 24 oktober 2010. Igen, det här är en liten röd tråd det vi ska prata om. Så blev du valt till lagkapten i Kitchener. Första europeiska lagkaptenen i Kitchener någonsin då. Och då ska man veta att Kitchener är en, liksom en hockeyfabrik som har skickat så många duktiga killar till NHL. Så att säga. Så att det är inte som en ny förening där man kan ta in vad som helst. Utan det här är liksom lite... Ja, vad ska vi kalla det för, Brynäs eller chef. Det är en klassisk organisation där borta som väljer att ta in en ung kille från Sverige då, så att säga. Hur var det möjligt? Hur gick det till? För vi vet att Kanada är ganska också att man ska hålla på sina vanor, traditioner och så vidare, va?
Ja, bra fråga. Jag vet inte riktigt hur det kom. vad jag har som minnen av första säsongen där borta är väl att man försökte vara liksom försökte för det första lära sig liksom och lära sig hur det gick till allting runt omkring och resor. Men vi hade en fantastisk kapten mitt första år, Dan Kelly hette han, som har spelat i AHL sen dess och han körde mig. Då funkade det så att hade man ett körkort då vart man upphämtad av någon i laget som bodde ungefär nära.
Logistikansvarig var
han
alltså.
Ja, precis. Och han hämtade upp mig och några spelare till och det var ju småsnack så här, man skulle till matcherna och liksom så här, man lärde sig småsaker och att få åka med han och få umgås med han, det tror jag var rätt viktigt för mig och inse rätt tidigt hur mentaliteten fungerar och just att varje kväll måste, det är ju som ett jobb. Men det hade jag kommit till elitserien så hade de säkert någon tagit tag i mig och liksom berättat så här är liksom, det här är ditt jobb, du måste spela varje kväll, du kan liksom inte ta en kväll och bara åka ut och åka på en skridsko. Så att, sen vet jag inte om första säsongen, jag vet inte riktigt vad det var som fick coachen och laget att höja ögonbrynen och sådär och säga att jag skulle bli kapten året efter, det vet jag inte riktigt. Men sen blir det ju, man kommer in andra säsongen och man känner sig mer trygg i vad man ska förvänta sig. Man vet hur saker fungerar, man vet hur spelet fungerar, men också saker på sidan av, hantera fansen och träffa dem och prata med vare sig det är skolvägledaren eller liksom coacherna och liksom hantera sådana saker. Och sen hade vi ingen kapten första månaden på säsongen, andra säsongen. Och
varför hade ni ingen kapten då?
Nej, de hade väl inte riktigt bestämt.
Okej, okay. De ville kanske kolla lite på det,
ja,
också.
Ja, kanske det. Och sen var det några andra som några spelare som hade varit där några säsonger som de kanske kollade på, som var lite äldre än mig. Och sen blev det bara att coachen kallade in mig till sitt kontor en dag och frågade vad jag tyckte angående den frågan. Och självklart så var jag väldigt liksom, man tyckte att det skulle bli fantastiskt roligt och fantastiskt stolt. Och man insåg kanske inte riktigt vilka rubriker det skulle bli efter det. Men
vart det en stor happening där borta? Så att ja. Gabriel Landeskog, ja. The Swede, captain for Kitchener.
Det vart det väl, men jag insåg väl inte riktigt att det var liksom så stort. Och folk ville ju skriva och media ville ju skriva om saker.
Men ville de vara negativa om det? Det var konstigt att den här svensken...
Nej, tyckte väl mer att det var liksom... Ja, vad ska man säga? Att det var... en isbrytare på ett sätt och det har ju blivit lite av en, oavsett vilken intervju man gör så har det blivit lite av en någonting som tas upp och jag har inget problem att prata om det. Det är någonting jag är väldigt stolt över. Sen är det någonting som självklart värderar man det högt, men å andra sidan var jag där för att spela hockey och vinna hockeymatcher för vårt lag och försöka hjälpa laget på bästa sätt. Men sen blev det ju det här att det var ju mitt draftår också, så att det blev mycket skriverier om det. Och men för min del var det ju också att bara försöka spela och spela så hårt jag kunde och försöka hjälpa laget vinna, och det var väl där någonstans de värderade mig, antar jag.
Det fascineras av dig som ledande spelare i nästan alla grupper som du har varit i. Du pratade om att du var med i någon typ av antimobbningsprojekt när du gick i grundskolan. Du var någon typ av hjälpande vän eller vad så. Vi ska återkomma till mobbningsprojekt senare. Du blev lagkapten i Kitchener jättetidigt och som första europé. Du är idag lagkapten för Colorado Avalanche. Du är den yngsta kaptenen någonsin i Nordamerika när du blev vald till det. Och du har även varit assisterande i Tre Kronor redan också under någon landslagssamling när du knappt var, jag vet inte om det var 20 år någonting sånt där. Jag plockade direkt från minnet här. Men det här är ju fascinerande. Vad är det som gör att du är som bra ledare?
Det är ju en svår fråga att svara på. Det är väl rätt så obekvämt att prata om sig själv på ett sånt sätt. Men det har väl någonstans med... Jag menar, pappa var väl lite av en ledare också när han spelade, antar jag. Och det har väl någonting med uppväxten man hade. Och just att försöka gå i bräschen var man än är. Och liksom, det har väl blivit lite av naturligt att... Oavsett vad man gjorde, om man spelade fotboll eller innebandy, att liksom den här tävlingsviljan tog väl över och att det blev väl på något sätt att man såg som en ledare kanske. Okay. Jag vet inte, men...
Men vad gör du på träningarna för att vara en ledare? Eller vad gör du vid matchsituationen? Eller vad gör du vid scenen med isen för att, ja, att alla ska ta efter och liksom, på något sätt liksom vilja kriga lika mycket som du gör?
Nej, men man, alltså... Arbetsviljan har alltid varit där och den föddes rätt tidigt, och att just vilja jobba hårt, för att när man är yngre är det ju för att man vill klättra och man vill till elitserien, man vill till NHL och liksom spela så bra som möjligt, man vill spela juniorlandslag och sådana saker, Och den träningsviljan är ju någonstans det som separerar många elitidrottare från andra. Och sen när det gäller att förbereda sig inför matcher och träningar och sådana saker, det tror jag att det är jättemånga elitidrottare som har det, som fortfarande inte anses som ledare, att de liksom är väldigt proffsiga, de förbereder sig och jobbar extra och jobbar stenhårt och sådana saker. Så att, det är väldigt svårt att svara på, men för mig har det alltid handlat om att försöka vara mig själv. Och jag menar, det var någonting min pappa sa rätt tidigt, och att liksom, ja, men du har blivit vald till kapten för att du är den du är. Du ska inte försöka vara Sundin, eller du ska inte försöka vara Lidas eller Affe eller vem det nu än kan vara. Och det är väl någonting jag alltid har tänkt på, att liksom bara vara mig själv egentligen och jobba stenhårt. Och sen är det ju också, du måste göra ditt jobb, och du måste gå ut och spela ditt spel. Du ska inte tro att du, bara för att du är kapten, kan du göra någonting annorlunda från någon annan. Det är snarare tvärtom. Du måste göra lite till och lite extra och alltid gå i bräschen på det sättet då. Sen är det ju en fin linje att känna temperaturen på laget, och när man är lagkapten i NHL så blir det ju mycket ansvar på att du ska vara det där samspelet mellan coachen och laget, och du ska vara den rösten som, ja, men nu är vi lite trötta, eller nu kan vi gasa på lite extra den här träningen, pusha oss lite extra och liksom sådana saker. Att vara den rösten där emellan, och det är ju någonting som kan vara lite knepigt, och för att du är ju alltid som spelare, du är ju alltid spelare först. Du pratar ju för laget, och du är ju en lagkamrat först. Så att det är ju inte så att du står mellan, du ska vara på coachens sida eller du ska vara på spelarnas sida. Det är ju ingen tvekan om att du är på spelarnas sida oavsett vilken fråga det är. Så det är ju lite av en röst där, men det är svårt att svara på också.
Tror du att du blir bättre hockeyspelare för att du har en kaptensroll, eller om du kunde fokusera ännu mer på dig själv, att inte tänka på laget för tiden, hade du kunnat varit några procent bättre då? Häng med vad jag menar. Så ja. En del blir tyngda av C till A, att man tycker, ja, oj, det här funkar inte.
Nej, men det är lite beroende på vilken grupp du är med. Som till exempel i New Orleans lag och Kitchener och New Colorado, så känns det väldigt naturligt att ha en bokstav på bröstet oavsett vad det är för något. Men sen däremot 2012 VM hemma, när jag fick ett A på bröstet, när vi hade ett jättemeriterat lag här hemma på hemma VM, då kändes det, och då fick jag ett A rätt tidigt, och det kändes väl lite krystat sådär, och i backspegeln så känns det som att det kanske inte var rätt beslut att tacka ja till det, eftersom vi hade Zäta, vi hade Francien, vi hade Kronvall, vi hade jättemånga spelare som har spelat så pass många år i NHL och i ledande roller liksom. Så att i backspegeln så känns det väl som att just då i den situationen,
det var
så,
för stort steg just då.
Ja, och det hindrar lite just mig, och då är det lite för mycket fokus på, men vad ska jag säga nu liksom, är det någonting jag ska göra annorlunda sådär. Och sen så var det lite också så när jag blev kapten i Colorado, backspegeln kan man kanske tycka att det var lite tidigt då. Men jag har varit rätt ärlig från första början och säga att liksom jag kommer troligtvis inte vara den perfekta kaptenen, men jag ska liksom alltid vara lyhörd och försöka lära mig och försöka vara mig själv så gott jag kan. Men det är väl lite beroende på vilken grupp du är i.
Mm. Du är relativt ung nu, så du har ju inte jobbat med eller spelat med allt för många liksom legendariska kaptener. Men finns det någon spelare där ute som har varit en ledare i din grupp som du har försökt att ta efter lite?
Ja, men det är ju många. Jag menar, OS 2014 till exempel, men det var Zäta med och Affe med och Kronvall var med också, som jag vet att du pratade med här för några veckor sedan. Och speciellt Kronvall, som jag tränar med mycket på sommaren, och just det, liksom hur sättet han svarar på vissa frågor, sättet han uppför sig mot andra och sättet han tränar på och liksom sättet han... han hanterar sig på det, men det är någonting som man tar efter oavsett om man vill eller inte. Men jag tror att det smittar av sig på alla som är i hans närhet, och även Zäta och det finns många andra spelare också. Och det kan du även säga om Dan Kelly, som kanske inte är någon man känner igen idag, som har spelat mycket i AHL, men spelare som inte är rädda för att säga vad de tycker, och ibland kan det vara obekväma beslut som ska tas, men då får man stå för det och gå därifrån.
Mm. Tillbaka till hockeyn här, så blev det ju succé. Vad än du har varit, om man ser din statistik, så är det smått otroligt halv. 46 poäng första året i Kitchener. 66 poäng andra året i Kitchener. Du blev draftad första rundan, givetvis. Och som nummer två där till Colorado Avalanche. Och sen direkt upp till Colorado och gör 52 poäng första säsongen, 22 mål, mycket god notering, och spelar alla 82 matcher som rookie, och så blir du vald till årets rookie första säsongen då. Mm. Hur stort som helst.
Ja, det kommer jag ihåg också, att men det var lite trög första halvan på säsongen där, att det var lite som första året Kitchener, att man, det var mycket att vänja sig vid, just vid liksom tempot i matcherna, och just att man spelar mot vuxna män som är väldigt starka, och inte bara starka i närkamperna men starka i situationer med klubborna, och liksom väldigt smarta spelare också, så att men sen kände jag väl att andra halvan på säsongen där började jag väl ta fart då, och fick spela med bra spelare också, och spela med Milan Hayduk och Ryan O'Reilly, hade en väldigt fin säsong det året också, och fick ju förtroende självklart, och då, när chansen ges så gäller det att man tar vara på det. Och sen har jag alltid sagt också, men Ryan Nugent Hopkins hade en fantastisk säsong, och han var skadad, jag vet inte hur många matcher han missade, men med en axelskada, men vi slutade väl på samma poäng, och han hade väl 10-15 matcher mindre spelade, så att jag har väl alltid sagt det, att hade han fått vara frisk och fått spela alla matcher så kanske det hade sett annorlunda ut, men jag är väldigt stolt över det självklart, och det är någonting som jag tänker tillbaka på, det är ju ingenting som hade hänt utan mina lagkamrater och utan liksom coachens förtroende och sådana saker, och fantastiskt roliga minnen faktiskt.
Vad har man, Colly Trophy? Du får väl en liten replika?
Ja, precis. Den står hemma i tryckt förvar i Denver i ett skåp där i bokhyllan, så att den, där står den, och det är väl självklart ett fantastiskt minne. Sen andra sidan så skulle jag byta ut den mot en Stanley Cup i vilket ögonblick som helst. Så
att, men man har bara en chans eller ett år att vinna den här titeln. Stanley, ja, har ju kanske 14 år kvar och möjligt att vinna i alla fall.
Mm, hoppas det.
Mm. Ja, Colly Trophy är otroligt stort i alla fall. Och sen, hur för Colorado som organisation då, hur stort var det för dem att få en Colly Trophy-vinnare då?
Ja, självklart så vart man väl lite uppmärksammad på det sättet också. Det är fantastiskt roligt att man får vara en liten del av den gruppen som har vunnit Colly Trophy. Du får rätta mig om jag är fel, men jag tror bara att det är Foppa och... Kan det vara...
Affe kanske också, va?
Ja, som svenska, ja. Men jag tänkte Colorado, är det väl han och Chris Drury, tror jag. Mm. Så att det är klart man är väldigt stolt och ödmjukare att få vara med i den gruppen, men sen andra säsongen därefter så, ja, då är det förbi, och då gäller det bara att bevisa att man då har man lite mer press på sig och lite mer förväntningar så att säga. Så att
this Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men det är bara att kämpa på, det är bara att spela.
Mm. Du, under de här åren som du varit i Nordamerika, USA och Kanada, du åkte ju över 2009. Vad är du mest stolt över? Vad tycker du att det här har jag gjort? Det här är min bästa merit hittills.
Ja, du. Nej, men det är väl svårt att säga att just peka ut en sak, men eftersom vi har gått lite trögt som lag, självklart hade vi en bra säsong 2013-2014 där vi vann Central Division, som många säger är den tuffaste divisionen i NHL, och lyckas vinna den och ha en stark säsong där, det är väl självklart stort i sig, men annars är det svårt att värdesätta det eftersom vi tog slut i sjunde avgörande matchen på hemmaplan i första rundan på slutspelet. Men jag vet inte, jag tycker sådana här individuella saker som att få vara med om Foppas tröja när den var hissad i taket där, min första NHL-match till och med. Bara det är ju, det var rätt fantastiskt att få vara med om. Sen fick jag även, vi spelade i Detroit när Lidas tröja hissades i taket. Jag menar, det är ju två kvällar som man kommer minnas resten av livet. Jag menar, det är ju två legendarer, både här och där borta. Så att det var ju fantastiskt roligt att få vara med på båda de kvällarna och få sitta i båset och kolla på kolla på deras highlights och få se dem där ute och säga sina tacktal. Och jag kommer ihåg min första NHL-match var ju alltså Foppas kväll när hans tröja hissades upp i taket i Pepsi Center i Colorado. Och jag kommer ihåg, jag var nästan chockad över hur jag inte var nervös. Alltså hela dagen var jag inte nervös. Liksom.
Var det bara för att du var glad för Foppa?
Nej, men alltså det var liksom hela uppvärmningen gick och jag var inte nervös. Så jag hade liksom inga fjärilar i magen. Och sen så fort, och även när vi gick ut och satt oss i båset, då visste vi att det skulle bli lite ceremoni och sådär. Och sen så fort Foppa kom ut i publiken och han gick ner för trappan och var rökmaskiner och grejer.
Och gör det bra där borta.
Ja, och så skulle han förbi båset och skaka alla spelares händer och... Då helt plötsligt kom fjärilarna och då vart man nervös.
Men vad sa du till honom? Säger man på engelska eller svenska?
Nej,
då?
Svenska.
Det var vad sa du till honom? Kommer du ihåg det?
Nej, det var väl grattis.
Okej, det var ingen djupare alltså?
Nej, det var ingen riktig höjda konversation sådär. Det gick väl rätt fort.
Han noterade dig då också liksom, eller hur?
Det tvekar jag på. Men han hade väl så mycket för sig och han hade väl hela tacktalet memorerat säkert. Så att det, men det är roligt att just då kom fjärilarna och de satt i sig hela första perioden och ja, är det rätt fantastiskt ändå att få vara med om de två matcherna.
Vi ska återkomma till din hockeykarriär och prata mer om World Cup. Men du fascinerar mig för att du är så engagerad i viktiga samhällsfrågor som bland annat mobbing och hjärnskakning är ju en hockeyrelaterad fråga. Mestadels man kan ju få hjärnskakning även utanför isen då. Men om vi pratar med mobbingen här, vad är det som gör att du har med varit liksom blivit ambassadör i Nordamerika för Friends-organisationen då som jobbar för att det ska bli bättre samhällsklimat, att vi ska vara snällare mot varandra då. Varför?
Nej, men det, som jag sa till dig innan sändningen här, att jag fick Friends var ju en organisation redan när jag gick i grundskolan och då kommer jag ihåg i femman, sexan, sjuan så hade man då liksom röstade klassen på två kamratstödjare som liksom skulle vara någon form av en kompis som man skulle kunna vända sig till om det var någonting man ville prata om. Och på den tiden riktade sig Friends mot elever mest. Nu har det liksom blivit att det är mer lärare och föräldrars ansvar att utbilda barn och sådär, vilket jag tycker är helt rätt. Men då blev jag utvald till klassens kamratstödjare och sen när frågan kom upp här 2012 eller om det var 2013 att liksom frågan om jag ville engagera mig, då var det ett såklart jag liksom att fick jag den chansen att ge tillbaka och kunna prata och engagera mig i den här frågan, tyckte jag att det var såklart. Och sen dess har vi startat Friends Colorado, blivit en organisation där borta också. Och de jobbar då mot lag i Colorado och främst som utbildar dem just på vad det är Friends försöker få fram som budskap då. Och det är ju framförallt liksom hur du behandlar folk och nu för tiden är det ju hemskt att så många personer kan gömma sig bakom telefoner och chattforum och Facebook och Twitter och Instagram, vad det nu än kan vara, att det är så pass lätt att gömma sig och säga elaka saker. Jag tycker att det är en fråga som vare sig det är Sverige eller Colorado eller vad det än kan vara, att det är en diskussion som jag tycker alla familjer ska ha vid middagsbordet hemma och prata just om hur man behandlar varandra och hur man om man ser någonting så är det viktigt att om det kan vara svårt att säga till just då, men att prata med läraren eller prata med sina föräldrar och det tycker jag är någonting som det kan vara svårt att stoppa över liksom över ett års tid, men gör vi alla litet arbete och gör vi alla någonting så kan det bli stort.
Hur ska man göra då som förälder då om man vill prata med sitt barn? Vilken ingångsväg ska man ha för att det ska bli en vettig dialog så att det går upp en liljeholmare hos barnet att man måste liksom sköta sig mot de nära eller mot vänner och så vidare. Hur gör man för att inte mobbingen ska bli ett problem? Var börjar man någonstans?
Man måste börja tidigt och just plantera det här att det är inte okej att säga elaka saker. Det är inte okej att stå vid sidan av och bara titta på när någon blir illa bemött. Och som jag sa, det kan vara svårt att säga till just då. Men att säga till en lärare eller säga till någon vuxen att det här är det som försiggår. Och att inse att det är ingenting fult att skvallra eller vad det nu kan vara. För det här är någonting som jättemånga barn och ungdomar har väldigt jobbigt med och för min egen del så känns det väl som att man, när man tittar tillbaka, så finns det väl ögonblick där man känner att man kunde ha gjort mer, eller man kunde sagt till tidigare, eller vad det nu än kan vara. Och självklart är det ingen som är perfekt, men jag tror att som förälder, och jag är inte det än, men när man väl blir det, att det är så ofantligt viktigt att man ser till att barnen vet hur man ska bete sig mot andra. Och just det här som mina föräldrar alltid sagt till mig, behandla andra som du själv vill bli behandlad. Och det är ju någonting som det är väldigt mycket sanning i, och jag tycker att det är en ofantligt viktig fråga. Och fått väldigt bra feedback från många elever och idrottsutövare där borta också som är engagerade.
Ja, det är en fin fråga, så att säga. Det är en tuff fråga, för det är ett tufft ämne att ta i. Och det här med sociala medier, hur ska man bete sig där? Eller vad gör vi för att stoppa alla nättroll?
Ja, det är ju svårt, men det finns ju på alla olika forum och alla olika nivåer. Och oavsett om du är en offentlig person, som både du och jag är, eller om du är ung liksom high school elev, så förekommer det sig på viss nivå. Men att på något sätt, jag menar, det är ju svårt att, men man får så pass många hatfulla liksom kommentarer, och det kan vara väldigt elaka saker, men att försöka besvara på ett så pass klokt sätt, och ibland är det ju bättre att ignorera än att bara säga någonting, men sociala medier är ju så pass liksom kruxet på ett sånt sätt att det är svårt att bestämma, det är svårt att styra, men att just att vara ett exempel, det är väl det jag kan känna, att vara en god förebild för andra och visa framfötterna på ett positivt sätt, och inte besvara hat med hat, utan försöka visa lite mer kärlek och så förhoppningsvis så smittar av sig.
Hur gör du när du får olika och elaka saker slängt på dig via Twitter exempelvis, då, som är ett ganska simpelt forum då, och få kontakt med kända personer? Hur gör du för att liksom, bryr du inte om det, eller försöker du svara jättesnällt, eller vad har du för taktik där?
Nej, men ibland, ska jag vara helt ärlig, så har jag väl tagit Twitter med en liten nypa salt sådär, att jag använder väl inte lika mycket som jag gjorde förut då. Men det är klart man ser vissa kommentarer, och alla kommentarer sitter jag inte och läser heller, utan men känner man att det är någonting som är väldigt, vad ska man säga, korkat eller elakt eller något sånt där, men då tycker jag att det kan vara bättre att besvara med någonting roligt tillbaka istället, och liksom, ja, men du kanske har en dålig dag idag, jag hoppas att det blir bättre imorgon, eller någonting sånt där.
Funkar det, eller triggas de ännu mer av det här nätrollen då?
Nej, det kan ju vara olika och sådär, men jag brukar försöka inte lägga allt för mycket energi på det, utan det, jag tycker att det är ju som sagt en svår fråga, men å andra sidan så hoppas man att folk inser så småningom, vare sig det är idag eller om 10-15 år, att de inser att de kanske tog ett par felbeslut, och liksom det kanske är korkade saker de sa, och de kanske ångrar sig redan idag, men man får försöka vara den större personen, och får försöka visa att vara en bra förebild, och inte besvara hat med hat, som sagt.
Ja, det var lite om ditt engagemang i mobbningen där, men sen vet jag att hjärnskakningar har du jobbat mycket med, att, ja, eller vad har du gjort med hjärnskakning? Jag har inte riktigt fått liksom någon riktigt,
nej,
sätta tummen på vad du försöker genomföra där.
Nej, men målet är att att få folk att inse hur pass allvarligt det är, och få folk att inse att du har bara en hjärna, och den är väldigt alltså ömtålig, alltså, och den kan inte ta jättemycket stryk och fungera på ett normalt sätt. Och det började egentligen med en lagkamrat som jag spelade i Kitchener med. Han heter Ben Fanelli, och han fick en hemsk tackling min första säsong där, 2009-2010. Och var tvungen att, han missade 2 år helt från hockey. Han fick inte spela hockey och det var väl inte riktigt en hjärnskakning heller, utan det var lite värre än så. Han fick fraktur på skallbenet och fick alla möjliga skador. Så att,
men det här var vi ett överfall då, kan man säga.
Ja, det var en tackling bakom mål. Ja. Och hjälmen flög av och jättehemskt. Men så var där någonstans det startade, och Ben har ju engagerat sig i det här sen dess. Han kom tillbaka och spelade 2 säsonger i Kitchener. Men sen dess har han slutat med hockey och lagt allt sitt krut på det här, och engagerar sig och försöka sprida sitt budskap att utbilda folk helt enkelt. Och utbilda folk på hjärnskakningar och hur pass allvarligt det är. Och det har blivit att jag är som en ambassadör där och egentligen och sprider budskapet och hjälper. Jag brinner ju väldigt mycket för den frågan också, speciellt efter jag fick min första hjärnskakning 2012-2013, lockout-säsongen, och insåg hur hemskt det var. Och sen dess har ju det här Empower heter det, organisationen som jobbar mot det här. Empower finns på Twitter och hemsida och allt det där, och gå gärna in och kika och lära dig mer, för att det enda egentligen som kan utveckla oss är ju kunskap och lära oss om det här. Och, så att jag skrev ju en artikel i Players Tribune där jag berättade lite om mina erfarenheter med min hjärnskakning och hur pass läskigt det kan vara att återhämta mig från, eller återhämta sig från någonting sånt. Och egentligen målet är, menar oss som NHL-spelare och elitidrottare, vi har ju alla resurser som finns egentligen. Vi har ju en riktig medical staff, vi har ju doktorer, vi har läkare, vi har alla möjliga specialister till hands. Men tänk då de här 12, 13, 14, 15-åringar som sitter uppe i Gävle eller sitter i Skellefteå eller var de nu kan vara och har åkt ut för en smäll mot huvudet och känner sig inte riktigt 100%. Just för dem att inse att de är inte ensamma, att just för dem att inse att det finns hjälp och det finns resurser att ta. Och det här, Empower har ju då tillsammans med forskare och läkare på Torontos universitet tagit fram lite av en guidelines för hur du ska göra för att ta dig tillbaka till normalt liv, vare sig det är du är en hockeyspelare eller du har blivit påkörd på gatan. Så att,
men om du ska ha ett råd till de här som du pratar om, Skellefteå och Brynäs, om man råkar ut för en hjärnskakning, vad ska man göra då?
Vila.
Och det är, man ska inte känna sig pressad att komma tillbaka inte, till isen.
Det är ju det, är det jag berättade i lite av den här artikeln också, så gå gärna in och läs den för de som har 10 minuter över. Men det är ju så pass läskigt för att du vet inte vad du ska göra. De säger till dig att sitta i ett mörkt rum och för min egen del så var jag väldigt ljuskänslig och väldigt ljudkänslig och fick inte kolla på tv, inte anstränga mig och inte kolla på telefonen och inte läsa böcker egentligen. Så att det kan kännas väldigt hopplöst, men att inse att du måste vara ärlig mot dig själv och du måste vara ärlig mot dina föräldrar och dina tränare och lagkamrater. Och ibland kan det kännas väldigt svårt och väldigt pressat att du vill komma tillbaka och du känner så här, men okej, jag är lite trött idag, jag har lite ont i huvudet, men det går nog att spela ändå. För att får du då en smäll till, ja, då kan det vara kört sen, då kanske du inte spelar hockey mer. Så att det gäller att inse hur pass allvarligt det är. Och det här är egentligen inte för att skrämma folk eller föräldrar från hockey, utan tvärtom, att verkligen se till att man tar hand om sina kroppar och se till att man inser skillnaden mellan en axel eller knäskada från en hjärnskakning då. Och det är det som vi vill försöka få fram.
Men hur stoppar vi hjärnskakningar? Kan vi stoppa hjärnskakningar från hockeyn?
Stoppa hjärnskakningar kan ju vara svårt, men det gäller att utbilda sig själv och min roll i det här är egentligen att försöka få folk att inse att det går att återhämta sig.
Just det riktar sig mest mot de som har fått den.
Ja, precis, rehabiliteringen och självklart att stoppa hjärnskakningar, det har ju NHL och NHLPA en roll i det, att försöka se till så att det inte blir något mer. Och det har de ju också gjort med regeländringar och tacklingar mot huvudet och sådana saker. Men just att inse att det går att rehabilitera sig och det går att få hjälp och det går att, och det kan vara svårt som 12-13-åring, som tonåring att formulera hur man känner sig. Just det, det kan ofta känner man liksom att det är någonting som inte stämmer, men det kan vara svårt att sätta fingret på. Och då gäller det att prata med någon, prata med sina föräldrar, vara ärlig och som förälder och som tränare och som lagkamrat att försöka stötta så mycket som möjligt och att inte pressa någon att komma tillbaka, för att det kan vara väldigt farligt.
Blir man pressad även i NHL idag 2016 eller vi snart 2017, eller var det för 20-30 år sedan som man liksom mörkade hjärnskakning, eller finns det fortfarande på den högsta nivån att man liksom, men jag spelar så att säga, det blir nog bra?
Jag tror att det är mer pressen man sätter på sig själv. Alltså som, för min egen del, jag kan ju bara prata från min egen räkning, men att pressen att vilja komma tillbaka, och jag hade precis blivit lagkapten och jag hade precis liksom blivit.
Men går det att bluffa liksom, läkarna då?
Går ja, det går säkert, men just att jag hade ju väldigt stort supportsystem och liksom väldigt bra kompisar som liksom pratade med mig så till att jag inte kom tillbaka för tidigt. Men det gäller att vara ärlig mot sig själv helt enkelt, för att du egentligen, händer det någonting mer då? Får du en smäll till? Ja, men det är egentligen ingen som bryr sig om dig förutom dig själv då, så att det är egentligen bara du som blir straffad då, så att det kan vara hemskt att gå igenom någonting sånt här, men som jag sagt, det gäller att vara ärlig och det gäller att verkligen försöka prata med folk och försöka vila och se till så att man får den återhämtning man får, för att den hjärna kan vara väldigt knepig.
Du väger ju 95 kilo, 1,84 lång, du är en bjässe på isen. Håller du igen lite på isen just för att du vet om hur otäckt det är med hjärnskakningar, det vill säga mot dem du möter och så vidare, eller hinner man inte när du är påkopplad och du kör på en is, då hinner man inte, då är man bara fokuserad på själva hockeyn?
Nej, men det går ju väldigt fort där ute, det gör det ju, men det finns gånger man inte riktigt hinner tänka igenom situationer och men som sagt, jag tror att ligan har gjort ett väldigt bra jobb med att installera regler som försöker skydda spelare, och självklart är jag en fysisk spelare, men man försöker tänka smart och liksom hålla ner armbågar och hålla ner och se till att spela schysst men hårt. Jag menar, det är ju en stenhård sport och jag menar, sen är hockey hockey, och vi vill inte ta bort någonting från hur tufft hockey är och hur liksom fysiskt det kan vara, men att sen hålla emot, det gör man nog aldrig. Jag menar, håller man emot där ute och åker runt och håller igen, men då står det någon och knackar på dörren som försöker ta ditt jobb. Så att det gäller att spela så hårt som möjligt, men och spela fair då.
Har du koll på att det är en hjärnskakningsdebatt i svensk hockey också? Alltså, har du noterat den borta från Colorado att det är mycket om tacklingar, om man pratar huvudtacklingar, och hur ska vi få bukt på huvudtacklingar? Och min fråga till dig var ju lite, är det mer huvudtacklingar i SHL jämfört med NHL?
Så pass mycket har jag inte koll på SHL, ska jag vara ärlig och säga. Men det är klart man ser saker via text-tv och man ser saker via liksom sociala medier och sådana saker. Men jag tror att det gäller att liksom installera tuffa straff och liksom installera den här debatten. Att just att få spelare involverade och få spelare respektera varandra och få... Och sen gäller det att sätta en tydlig gräns för vad som är accepterat och inte. Men jag tror att det är bara att vi har diskussioner, eller att svensk hockey har diskussioner, det tror jag är väldigt viktigt. Och förhoppningsvis finns det någon som lyssnar på det här som kanske tar någonting från det här och inser hur pass allvarliga huvudskador kan vara.
Det handlar om respekt på isen, är det inte mycket det?
Absolut. Och jag menar, det finns det ju folk som känner att det inte finns lika mycket längre i och med att det inte finns så mycket slagsmål där borta som det kanske fanns förut, som höll spelare ärliga och sådär. Men jag tycker också att det finns fantastiskt mycket respekt, och det gäller att respektera sporten också. Men det är ingen som vill se skador ut på isen, och det är ingen som vill se spelare som är borta från isen flera månader. Men jag tycker att det är en hård och tuff sport, men huvudskador är en helt annan sak än en vanlig axelskada.
Och slagskämpar, om vi tar tillbaka dem, blir det mindre huvudtacklingar då? Är det så enkelt?
Nej, det tror jag inte att det är. Just det här med de här, vad kallar de, stage fighting, liksom de här som planerade slagsmålen, det tror jag inte är någonting som vi vill få tillbaka, utan, och det är ju på väg bort helt. Så att, men just det här respekten och inse att allting händer ju så pass fort där ute, men du måste ju ta ansvar för det du gör där ute. Och med det var en olycklig situation, spela mot Boston nu i året som var, där jag kom som backcheckande forward och försökte tackla Brad Marchand då i Boston, och det vart väl en huvudtackling. Jag har varit avstängd i två matcher och det var väldigt olyckligt, och jag har varit öppen och ärlig sagt det, att det var ett misstag, och hade jag gjort om det så hade jag inte gjort samma sak. Men det är så pass, det går så pass fort, och i den situationen är det så pass svårt att tackla en spelare som åker öst till väst och jag kommer liksom nord-syd, så att det är en väldigt olycklig situation.
Lite låg skridskoåkning också.
Ja, precis, och så att, men där fick jag fick ta ansvar för det jag gjorde ute på isen, och det är någonting jag lärde mig väldigt mycket ifrån, och jag har varit öppen och ärlig och sagt att det är ingen som är perfekt, utan man gör misstag och det gäller bara att ta ansvar för dem, och det har jag gjort, och det är någonting som jag tänker på där ute på isen, och liksom man får lära sig från de situationerna.
Jättebra jobbat. Hoppas du orkar hålla i det här samhällsengagemanget, för det är jättestort. Vi behöver kända profiler precis som du är, som berör i frågor som man kanske inte riktigt vågar peta i. Så det tycker jag du gör jättebra, Gabriel. Du har ju varit 5 år nu i Colorado. Ni har missat slutspel 4 år då. Och i somras här så valde head coach Patrick Roy att sluta. Lite vånande, för han har ändå gjort det bra. Ni är ju på väg med en nystart och så vidare. Va? Liksom då, vad är det som händer i Colorado?
Men vi hade ju en bra säsong då, 13-14, där han kom in och väldigt mycket, liksom han kom in med väldigt fart och frisk luft och ny röst i omklädningsrummet som kan vara nyttigt ibland då. Och sen efter det så har det väl gått rätt trögt och vi har ju missat slutspel då 2 år i rad och det var väl...
Men är det att ni missar slutspel, är det lagets fel?
Nej,
eller är det...
Ja, det är absolut inte bara coachens fel, utan det är ju laget som spelare skulle komma till det, att vi måste ju ta ett ansvar i det här, och hade vi gått till slutspel så hade det inte skett, det tvekar jag på, och det gäller att vi som spelare som sagt har ett ansvar för det här, men att vi inser att vi var inte tillräckligt bra. Och då var det i det här fallet Patrick Roy som fick betala priset för det. Och,
fast han valde att betala priset, han avgick ju självmant.
Ja, vad hans anledningar var det är jag osäker på. Men det kanske ska vara osagt i det här forumet, men jag tycker också att det jag vill få fram är att hade vi gått till slutspel så hade det inte hänt. Och sen om han har olika anledningar till varför han slutade eller klev av, det får han stå för, men jag tycker att det är tråkigt, för jag gillade han som coach. Jag gillade
Hur var han som coach då? Han var ju fantastisk målvakt.
Ja,
men lite hetlevrad, men
ja,
det hände ju grejer.
Ja, precis. Nej, men han var rolig att jobba med. Jag som kapten fick ha många diskussioner med han och många personliga samtal så där också, där man snackar om läget i laget, och han var väldigt lätt att ha att göra med på så sätt. Men jag tror det var många som förväntade sig, jag också, när han väl kom in i laget, att det liksom det här skulle bli svårt, och det skulle bara vara go hela tiden, och det skulle bli fullt ös, han skulle slänga vattenflaskor och slå sönder tv-apparater och allt vad man nu har hört om han. Men fantastiskt lugn person, och jag menar väldigt positiv, och alltid försöka ta fram det positiva med matcher och spelsekvenser. Och sen är det klart att han ryter till som alla coacher. Han ställer väldigt höga krav på oss, det var inget tvekan om det. Men väldigt tråkigt att han klev av, men man kan ju tycka att det är lite jobbig timing sådär i mitten på augusti, och training camp är väl bara 6 veckor härifrån, så att
när man avslutar någonting så brukar man göra det efter säsong, då går ganska snabbt då.
Men å andra sidan så har han sina skäl, och jag respekterar det.
Ringde han dig och berättade? Han gjorde det alltså?
Ja, han ringde och vi hade ett samtal om det, och jag tackade han för...
Innan presskonferensen alltså, eller?
Ja, han hade ju ringt min amerikanska telefon och jag hade inte den på mig just då, så att han lämnade ett meddelande, så ringde jag tillbaka sen då jag redan hade hört nyheten då. Jag litar fullt på att Joe Sakic och ägarna kommer hitta någon, en ersättare som kommer vara fullt redo för den här uppgiften. Och jag tror att men som spelare, som sagt, vi måste ta ett ansvar och vi måste inse att det som har hänt de senaste 2 åren, det är inte acceptabelt, utan vi måste höja oss som lag och som individer.
Det jag lider lite med dig, så sen, när jag kollar lite på att du har haft Stastny som kedjekamrat. Du har haft Riley som kedjekamrat, och när det väl det funkar, ja, då går det bara till sommaren och så lönetaket spökar till det så att de skickas till andra klubbar för kanske bättre betalning som inte Colorado har råd med. Liksom. Hur ska du få lite lugn och ro i en första kedja så att det blir liksom verkligen superkedja som leder Colorado? För det känns som att den du har gjort, eller när ni har hittat kemin och det stämmer, och så vips blir de bortbytta.
Det har väl varit lite knepiga situationer så där. Riley, men de kom väl inte riktigt överens någon gång liksom där med hans kontrakt, och sen Stastny valde att gå till fria marknaden och valde att gå hem till sin hemstad St. Louis, och det ska vara sagt att jag respekterar deras beslut. Sen tror jag som lag så är det klart att det hämmade oss, men jag tror att vi hade varit ett bättre lag med de spelarna, det är väl ingen tvekan om det. Men jag menar, McKinnon har skrivit ett långt kontrakt nu, och McKinnon är en fantastisk talang som egentligen bara har skrapat på ytan vad han är kapabel till och hans talang, så att spelar man han, och sen har vi en spännande finne som Mikko Rantanen som draftades för 2 år sedan nu, eller 1,5 år sedan blir det väl, men Hoppas att han får chansen och så det ser spännande ut ändå. Jag menar, vi har fantastiskt Matt Duchene, en fantastisk spelare att kolla på. Och även Carl Söderberg självklart, och jag gillar att spela med honom också. Så att, vi får se. Jag menar, det, jag tycker att någonstans är det självklart är det viktigt med kedjekamrater, men som spelare så ska det fungera med olika sorters spelare, och det gäller att komma överens med dem du spelar med och försöka göra dem bättre och försöka spela sitt bästa så att kedjan lyser fram. Men vi får se.
Vem var din drömpartner av de här O'Reilly och Statsnes som vi pratade om som borta? Vem var det som du kände att, åh herregud, vilket häftigt stäm vi har hela tiden?
Det var svårt, för min första säsong hade jag O'Reilly som jag spelade med egentligen hela säsongen, 82 matcher. Och det gick väldigt bra med, vi fick mycket förtroende tillsammans och vi klättrade väl egentligen från tredje kedja till första kedja det året. Och sen 13-14 när vi vann divisionen, då spelade jag med Stastny. Och det gick ju väldigt bra då också. Och sen vart ihop satta med Stastny och McKinnon där slut på säsongen. Och där fick vi väldigt bra stäm och vi fick väldigt bra kemi. Och det kom väl egentligen från ingenstans. Men vi passade ihop, och båda de, O'Reilly och Stastny, det är svårt att ranka dem. Hur det var att spela med dem, men de är fantastiskt smarta hockeyspelare. Och liksom de hittar dig i princip alla lägen och de ser till att du får den på bladet eller får, du kan åka in i den. Så att det är fantastiskt smarta hockeyspelare och ja, det är svårt att ranka.
Vi får hoppas att du får någon ny och rolig kedjekamrater i hösten här. Du, innan vi började podda här, Gabriel, så hade du möte med Rickard Grönborg, förbundskapten Tre Kronor, och Johan Garpenlöv, assisterande förbundskapten. Ni pratar om World Cup givetvis, och vad är det här för möten som förbundskapten åker ut och gör under augusti här?
Ja, nej, men det, jag tycker att det är bra. Just att man får bygga en dialog och få ha det här snacket att liksom vad man, om det är några frågor man har eller om det är liksom vad det är för roll man förväntas ha i laget, och det har de ju varit raka med att säga det direkt från början, att alla kommer inte ha samma roller som de har i deras klubblag, och det är ju så det funkar i ett landslag. Det är svårt att få alla 20 spelare och spela 20 minuter. Så att det, men jag tror att alla i ett svenskt landslag är med. Vi är så pass unika i det sättet att vi accepterar den rollen vi får. Och vi gör allting för laget. Och det är det som ska bli så jäkla roligt nu inför World Cup. Att det ska bli riktigt roligt att komma ihop som lag och försöka göra den här resan tillsammans. Då. Jag tror vi alla verkligen längtar till 4 september då, när vi drar igång i Göteborg. Men tillbaka till mötet då, just att de kommer ut, och de har varit i segeltopp där vi tränar nu och snackat med oss spelare och egentligen bara bygga den här relationen som är så pass viktig från spelare till coach.
Så att du menar att det blir en tydlighet att nu vet du, antar jag, efter mötet, okej, det här är den rollen som väntas mig, så att då blir det ingen besvikelse om nu World Cup startar så, oj då, spelar jag en tredje kedja här? Ja, det fattar jag inte. Man har, du har en liten kontroll på hela vad de har för tanke i alla fall då.
Ja, precis. Sen har de inte liksom pratat med exakta vilka kedjeformationer och sådär, utan men just vad det är som förväntas, och jag tror att det är det som är så pass viktigt att alla vet vad det är som förväntas av en och hur som lag, hur man kommer spela och hur logiken funkar runt turneringar turneringen och sådana saker, att man, när man väl kommer dit, då kan man fokusera på att spela hockey och verkligen göra sitt bästa då. Och det tror jag det tycker jag att de har gjort ett väldigt bra jobb i, och med att vi hade mötena här, lagmötena här för några veckor sedan i Stockholm och fick prata igenom spelidén och liksom lite spelsystem och sådana saker, så att vi inte behöver ta den biten när vi kommer dit i september. Mm.
Det är ju en stentuff konkurrens för det här laget, så är det ju alla World Cup-lag. Det är ju de 6 bästa landslagen plus ett Europa-lag och ett Nordamerika-lag. Vad ska du ta med dig till det här Tre Kronor-bordet? Vad ska du tillföra till laget?
Nej, men spela det sättet det jag har tagit mig så pass långt med att göra och spela hårt och fysiskt och ta puckar till mål och försöka vara jobbig för motståndarlaget helt enkelt och självklart använda mitt skott och självklart det sättet jag spelar på egentligen, och jag menar att det är inte mer än så. Det behöver inte vara så glamoröst hela tiden, utan för mig så handlar det om att göra det som krävs för att vinna hockeymatcher, och ja, det är det jag ska tillföra.
Du har ju sett de senaste två landslagsturneringarna som du var med i. Du var med i OS 2014 och du var med på VM 2013 när vi vann guld där. Vad är det som krävs för att ett landslag ska gå så långt? För jag säger nog att OS var en succé som gick till final. Vad är det som är nyckeln till att det ska gå bra i World Cup?
Att vi drar igång direkt, att vi verkligen rivstartar och inser hur pass kort den här turneringen skulle kunna vara om vi inte är redo från första nedsläpp. Så att inse det och sen sätta press på oss själva. Att liksom det är ingenting annat än guld som förväntas utav oss. Och sen självklart att vi hittar tryggheten i som lag, att vi kommer ihop som lag och att vi... Nu får vi några veckor innan turneringen börjar. Just att liksom verkligen lära känna varandra. Och
är det viktigt att känna varandra?
Alltså ja, liksom? Just att kunna lita på varandra. Och sen vet jag att när vi väl kommer ut på isen, då är det inget snack om att vi alla kommer ge 120%. Att vi alla kommer ge 120% i varje situation, oavsett om du spelar powerplay eller boxplay eller vad det nu än kan vara. Så att det är inget tvekan om. Men att just hitta kemin och verkligen lära känna varandra ute på isen. För att kedjekamrater och sånt, det kan ju vara... Det kan ju ta lite tid, men just därför är det ännu viktigare att hitta den här personliga relationen till varandra och snacka mycket.
Ni ska ju träna i Göteborg och så har ni två träningsmatcher mot Finland. Känner man på de här första träningarna, oj då, det funkar inte riktigt i vår kedja, det är inte riktigt den här stämmen. Hur snabbt går det liksom på en elitnivå som är, att man känner att nej, vi hittar inte varandra? Eller när märker man att liksom, nej, det funkar inte riktigt?
Nej, det går ju rätt fort att märka, kan jag väl tycka. Men å andra sidan så är det vissa liksom kedjor man har varit del av där det liksom växer fram också. Men grundtanken måste ju någonstans vara att man pratar ut om situationer. Det är ju det som är egentligen många elitidrottare, i alla fall på den här nivån där jag är, och sporten där vi är, att man pratar ut om saker, mellan träningar, efter träningar, innan träningar. Man...
Är svenskar bra på det, eller är de lite blyga svenskar?
Nej, jag tycker att de, i alla fall de svenskar jag lär känna, just att prata ut om situationer efter och innan matcher och kolla på video och kolla på matcher och liksom så här vill jag, här tänker jag i den här situationen, så här hitta bort till stolpen eller hitta bakom mål, sitter det och liksom såna här saker. Och det tror jag är rätt vanligt i vilket lag man än är i, men det blir ju så pass mycket viktigare nu när det är så pass kort turnering. Och sen som jag sa, att vi måste ta ett ansvar för tempot på träningar som spelare, att vi måste ta ett ansvar för det, att vi verkligen drar igång allting på en gång.
Vilka vinner World Cup?
Sverige.
Och jag hävdar, jag tror du skulle svara någon diplomatiskt där, så att säga, att det skulle vara många lag som har chansen och så vidare. Men det är jättebra att du tror på Sverige. Men jag hävdar att det här Kanada-laget, de skulle kunna ha sett upp tre eller fyra lag som var lika bra som det här laget. Och jag hävdar att Kanada slår Sverige eller Tre Kronor 9 gånger 10.
Ja, jag är väl beredd att inte hålla med där. Men jag tror att får vi ihop det och får vi... ihop den här kemin som vi har pratat om, och om vi verkligen rivstartar från första matchen. Jag tror att så fort vi kommer in med självförtroende och har bra tempo på träningen, har vi bra träningsmatcher innan och får ihop det här, då tror jag inte att det är någon som kan stoppa oss, oavsett om det är i Kanada, mot Kanada, oavsett om det är, vilka det nu må vara.
Säg jättegärna emot mig, men jag hävdar att vi har en världsmålvakt, Henrik Lundqvist. Vi har backar. Vi fick ju NHL gjorde en ranking förra veckan. Då hade Tre Kronor 3 av de 10 bästa backarna i sitt lag. Då. Erik Karlsson, Viktor Hedman, Oliver Ekman Larsson. Men forwardsmässigt så tycker jag att det är lite för mycket diesel och att vi saknar målskyttar.
Ja, vi får se. Sen kan jag tycka att det... Jag menar, Louis Eriksson, jag vet inte hur många 20-målssäsonger han har haft. Bröderna Sedin, jag vet inte hur många 20-30 målsäsonger de har haft, och Zäta lika så. Och sen kan Bengan Hörnqvist, jag menar, han är en målskytt i sig, och han hittar sätt att göra mål på som ingen annan riktigt kan förklara.
Nu har jag inte nämnt Filip ännu,
precis. Men Filip Forsberg är väl den som har gjort mest mål, eller gjorde mest mål förra säsongen,
30 av oss. Mål, ja.
Så där har du en målskytt som är liksom en ren målskytt. Sen är det självklart att jag tror att med den laguppsättningen vi har så kommer vi hitta sätt att göra mål på. Det har jag inget tvekan om. Jag menar, kollar du på en backuppsättning, men det är ju spelare som kan göra mål från blå linjen. Och det är ju det är väldigt lovande om du kan ha en backuppsättning som kan bidra offensivt. Och jag tror att som helhet så tror jag inte att målskytte kommer vara något problem.
Nej. Och World Cup i Toronto, förklara för de som lyssnar på det här, hur stort är det att vi får en turnering med alla de bästa i hockeyns mecka? Otroligt, va?
Ja. Det ska bli fantastiskt. Jag har sagt det från första början när de här diskussionerna togs upp, att är det en stad man ska spela World Cup i, så är det i Toronto.
Varför då? Förklara för dem som lyssnar. Vad är det som gör Toronto så speciellt? Det blir inget superdrag på matcherna, va? Eller?
Nej, inte på deras NHL-match i alla fall. Det har väl mer med att göra att biljettpriserna är så pass höga, så att de här riktiga fansen får inte riktigt
börshajarna som går dit.
Ja, så att men det är de äter hockey, de tänker hockey, de pratar hockey. Vart man än går i den staden så är det hockey som det pratas. Och min flickvän bor utanför Toronto, 20 minuter därifrån. När jag är där på sommaren och träffar hennes familj och pratar med hennes kompisar, med det är allt de vill prata med om. Det är bara hockey, hockey, hockey.
Är det roligt eller jobbigt?
Nej, det är väl både och. Jag menar, de känner väl mig så pass bra nu att de vet att det kanske inte, jag kanske inte vill prata hockey hela tiden. Men och sen märker man att de kan mycket om hockey. Och jag menar, de är uppväxta med det. Det är allt de bryr sig inte om liksom amerikansk fotboll eller baseball, självklart. De stöttar väl deras lag och basket lika så. Men det är hockey, hockey, hockey. Och när hockeysäsongen väl drar igång, då är det ändå de bryr sig om.
Kan det här missgynna Kanada? Fattar du vad jag menar, va? Att det liksom är ett otroligt hemmatryck. De kommer ju ha säkert 100 journalister och 100 kameror och så vidare. Och de ska bo i Toronto och så vidare, med den fanskulturen som finns där. Kan det här vara tufft för dem?
Mm. Ja, det kommer säkert kunna vara. Jag menar, vi vet själva hur det var när vi hade hemma-VM där två år i rad. Och första året var det var mycket liksom runt omkring. Och
sponsorer?
Det var, ja, sponsorer och det, familj och vänner och liksom allt sånt här. Och det kan ju lätt bli lite av en börda också, så att, men för oss så gäller det att vi fokuserar på det vi ska göra, och vi ska gå ut och vinna hockeymatcher och göra det som lag, och det ser vi fram emot.
Du tror att Tre Kronor vinner World Cup, jättebra. Vilket lag slår Tre Kronor i finalen? Det är bäst av tre, alltså lite latch uppläggare.
Kanada skulle ju vara fantastiskt roligt. Det blir
slå Kanada i Toronto. Kanada.
Ja, det skulle bli fantastiskt. Det roliga är att jag liksom, när man är ute på stan här i Stockholm och går och käkar lunch. Det var en lunch jag var på i Gamla stan, satt och käkade nu någon julidag i sommarhettan. Så de servitriserna som jobbar där och grabbarna som serverar oss, de kom fram efteråt och kände igen mig och ville prata World Cup. Och de sa, vi ska åka dit, vi ska bli jättekul att stötta svenska laget. Så att man har börjat känna liksom att svenskarna också har insett liksom hur pass stor turneringen kommer bli. Mm.
För en gångs skull har de gjort en turnering som är lite anpassad för supportrar också. Mm. Det är en stad, man behöver inte flänga runt hela Kanada. Ja. Det är tre matcher på fyra dagar, det vill säga det är inte fotbolls EM-stuk där man kör en match, vilar en vecka, så ska man åka 200 mil någon annanstans, utan man åker hit, är här, kanske ska man se gruppspelet, så är man bara här fyra dagar. Mm. Det är enkelt, det är gjort för supportrar. Liksom.
Precis, det ska bli fantastiskt roligt och just att känna det här stödet hemifrån. Sen, du får rätta om jag har fel, men jag tror alla våra gruppspelsmatcher spelar från 15 lokaltid.
21-0 i Sverige.
21-0 i Sverige, så ni som lyssnar på det här, det är inga ursäkter för er, så sitta upp och kolla och stötta oss, för att vi kommer behöva allt stöd vi kan få.
Bra jobbat, Gabriel. Nu har jag pressat dig under nästan 70 minuter här. Brukar ju ge de bollgästerna haft hittills en chans till att ställa en fråga till mig. Vad är det du undrar om mig eller om journalisten Thomas Roos?
Mm, jag har en tvådelad fråga. Dels ett, vem är din favorit att intervjua någonsin? Vem har det varit som du har intervjuat? Och sen del två, vem skulle vara drömmen att intervjua? Det behöver inte vara en sportikon, det kan vara vem som helst.
Du ser, du tänker till, så att säga. Du har ett bra pannben där, Gabriel. jag fick förfråga av Filip vilken var den mest fantastiska person jag har intervjuat, och då svarade jag Wayne Gretzky. Men det här tangerar lite med det, men den jag tyckte var om väldigt mycket att intervjua hemma i Sverige, det var Stefan Liv. Jag vet inte om din väg korsades med han där, eller om du var över juniorligan. Men han var en sån person som, när man träffades i mixade zonen, så kunde han säga, hej Thomas, hur mår du? Och det kanske inte var för att vi hade Vi hade träffats många gånger, men det var ju för att han hade ett djup i hans, som i hans personlighet, att han brydde sig om alla människor. Det spelar om det var kamratposten eller om det var Niklas Lidström. Han, han behandlade alla ganska lika. Det tyckte jag var fascinerande med honom, och då blev man som nästan lite varm när man fick lite kärlek. För vi vet ju själv, en mixad zon, det går snabbt, hockeyspelarna är stressade och så vidare, va? Och så kommer en lugn och trygg person, va, så att säga. Så att det, han trivdes jag med att sätta fram diktafonen framför i alla fall. Vem jag skulle intervjua och som jag aldrig fått chansen att intervjua, jag var över i Nordamerika, jag bevakade en del NHL innan Bjurman tog över den stafettpinnen. Och jag försökte komma Mario Lemieux nära honom och få honom att prata om hur han såg på svenskarna i ligan. Man försöker alltid göra svenskvinkliga, och även han har ju liksom besegrat en sjukdom och kommit tillbaka. Men där märkte jag att han hade ganska hög integritet och det gick, det var nästan inte som de kanadenska journalisterna vågade närma sig honom. Liksom,
så sådär.
Ja, han, det var som, nästan som en gud som gick omkring där och ingen vågade röra honom. Så att honom skulle man ju vilja liksom, om man fick den fantastiska öppning att sitta ner och bara prata hockey. Gretzky känner att han har öppnat sig så många. Han finns lite överallt. Va? Han är med lite överallt. Men Mario är ju som lite så här Greta Garbo. Att han syns inte så ofta. Jag vet inte om du hänger med och menar vad det
är. Ja, absolut.
För den storleken som han stod för på isen, tekniken, och han kanske också var, jag kommer ställa frågan till dig här lite snabbt tillbaka, han kanske var en bättre hockeyspelare än Gretzky också. Håller med om det, eller om du ser på det, den eran som var 20 år före dig kanske?
Ja, det svåra är att jag såg dem inte särskilt mycket. Det mesta jag har sett är ju mer liksom highlights och videoklipp sådär. Så att, och de videoklipp man ser är ju ofta fantastiska mål från båda. Men det hade varit riktigt coolt att spela mot Lemieux. Just för liksom hur, som du säger, han är så pass stor, snabb, spelskicklig och fantastisk teknik. Men han vände ut och in på backar som man aldrig riktigt sett förut.
Nej, och han kunde ju också, han hade den här möjligheten också. Antingen så körde han runt backen eller så körde han bara över backen.
Ja, precis.
Och då är det ju svårt att försvara sig i alla fall då.
Ja, det blir ett bra svar.
Ja, jag är nöjd med. Tack så mycket. Du, tack för att du tog dig hit. Tack för att du tog dig tid och lycka till World Cup.
Tack, Thomas.